Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Varmt välkommen till Vidar möter, Gunnar Strömmer.
Tack så mycket. Mm.
Du är partisekreterare för Moderaterna.
Det stämmer.
Mm, och det har du varit i lite drygt 3 år nu.
Ja, sen vi hade då en stämma i Moderaterna hösten 2017.
Mm. Och det var ju en återkomst till dig till partipolitiken, kan man väl säga.
Ja, det var då 17 år sedan jag senast hade en operativ befattning i Moderaterna. Då var jag ordförande i Moderata ungdomsbundet.
Mm.
Sen gjorde jag andra saker under många år, men nu är jag tillbaka.
Mm. Och de andra sakerna är också väldigt intressanta. Vi kanske inte hinner diskutera dem så mycket nu, men du var ju med och grundade kan man väl säga, Centrum för rättvisa, va?
Ja, det stämmer. Faktiskt, jag läste juridik i Uppsala efter skolgången hemma i Örnsköldsvik. Och sen var jag ordförande i Moderata ungdomsförbundet. Och efter det åkte jag till USA och jobbade ett knappt år på en ideell organisation i Washington som just hjälper enskilda människor att driva fall mot stat och kommun. Och där försökte jag göra någon slags svensk modell av. Det blev Centrum för rättvisa. Och där jobbade jag 10 år innan jag började på en vanlig advokatbyrå.
Mm. Och jag tror det var första gången, jag är några år äldre än dig, men jag tror det var första gången jag fick syn på det. Jag blev först lite sådär som man tänkte, vad fan tror de håller på med? Men sen jag blev, alltså, kände stor respekt. Alltså, ni utmanar ju hela stora staten eller synen på vem ska definiera vad som är rättvist. Eller?
Ja, men verkligen. Och det var ju de fallen som den verksamheten startade med och fortfarande håller på med är ju fall som förstås är roliga för den som är jurist och håller på med juridik. Men de kännetecknas ju av att de lyfter principfrågor som är intressanta liksom i samhället i stort. Det har varit allt ifrån kvotering till universitetsutbildningar till kommuner som gör gemensam sak med privata företag och kör över vanliga människor och deras äganderätt och en massa sådana olika frågor. Faktum var att innan jag blev partisekreterare så hann jag sitta i partistyrelsen i Moderaterna något eller ett par år. Jag insåg då faktiskt att när jag kom tillbaka då till Moderaterna så var det ett och annat moderat kommunalråd som jag hade haft glädjen att stämma i min tidigare funktion som nu tvingades rösta in mig i partistyrelsen. Men så ska det vara en sån verksamhet.
Ja.
Den är ju så att säga politiskt oberoende och stämmer så att säga till höger och vänster beroende på där de intressanta och viktiga frågorna uppkommer.
Mm. Det tyckte jag var och är väldigt intressant. Alltså det är lite av det nya Sverige på något sätt. Så man står inte med mössan i hand på det sättet. Utan man får...
Jag tyckte det faktum var att det var ju en slags viktigt bisyfte nästan med verksamheten. Det var också att visa att man kunde starta och driva egna saker utan att... Också till exempel när finansieringen byggde ju på donationer från privatpersoner. Ofta förmögna privatpersoner. Mm. Men det var också ett steg att... inte så att säga komma med mössan till det organiserade näringslivet till exempel utan att hitta en egen finansiering och sådär. Så att jag tror att det på många sätt var en pionjärverksamhet och det är ju väldigt roligt. Nu har jag ju varit borta väldigt länge och det är nya krafter och jag ser att de arbetar tycker jag i samma anda men hittar fall som är intressanta i samtiden och är fortfarande helt oberoende i förhållande till överheten och det tycker jag är otroligt sympatiskt och viktigt.
Ja. Det där gjorde du verkligen bra.
Tack.
Ja. Du, men nu är det Moderaterna som gäller. Och frågan är, hur mår Moderaterna egentligen? Jag ska börja med en liten bekännelse. Ett konstaterande att jag blev alltså uppriktigt förvånad att inte Moderaterna klarade hemma efter valet 2018. Och ta hand om statsministerposten. Jag trodde faktiskt det. Med tanke på liksom den kanske inte jätteborgerliga majoritet i klassisk mening. Den finns ju inte i riksdagen, men liksom en majoritet mot Socialdemokraterna. Det är ju 60-40 någonting, alltså som i de voteringar som var om talman och Löfven och så. Men ändå gick det inte. Varför det?
Ja.
Och hur mår Moderaterna?
Om vi börjar med hur Moderaterna mår idag. Vi pratade med varandra här nu någon vecka före jul 2020. Då är mitt uppriktiga svar att Moderaterna mår väldigt bra. Moderaterna har hittat tillbaka till sin roll och också ett nytt politiskt landskap som ett rejält regeringsalternativ till Socialdemokraterna. Jag tror att väljarna sedan något år tillbaka har så att säga, kommit tillbaka i ganska stora skaror och samlas väl kring det som man upplever vara det reella så att säga, alternativet till ett evigt socialdemokratiskt maktinnehav. Tycker också att vi använt tiden efter valförlusten och regeringsbildningen, när jag kommer tillbaka till den, på ett ganska metodiskt sätt ändå hugga tag i en del saker man måste göra mellan val och när man också har förlorat och ska komma igen. Allt ifrån ett grundläggande idéarbete med idéprogram, frihet och ansvar heter det, förslag som kom här nu för någon månad sedan, till reformarbetet kring några av de stora samhällsproblemen. Vi har ägnat mycket tid åt både ekonomi och arbetslöshet och kriminalitet och systemhotande grov brottslighet. Och för den delen också att hitta en roll i ett parlament som ser annorlunda ut idag än man gjorde för 20 år sedan. Hitta former för att kunna prata med alla partier, göra upp med alla partier i frågorna man tycker ungefär lika. Och ser man nu den senaste SCB:n som kom mätningen här nu för några veckor sedan här, eller bara någon vecka sedan kanske, bekräftar väl en bild som man har sett på andra ställen också, att Moderaterna har under det senaste året haft en kontinuerlig opinionsuppgång. Och det är klart att det gör att ett parti i grund och botten mår bra. Vi står samlade, har ungefär samma syn på stora, viktiga både politiska frågor och frågor hur man ska hantera det parlamentariska läget och så.
Och det är väl väldigt viktigt? Alltså att,
ja, det är otroligt viktigt.
Spänningar man ser utifrån mellan Skåne och Stockholm till exempel. Ja,
som ofta är lite överdrivna, men visst har funnits. Spänningar av olika slag. Och om jag då ska gå till din andra fråga. Därför att som sagt var det ett mycket uppriktigt svar när jag säger nu att Moderaterna mår bra. Men Moderaterna också har också haft en ganska stökig period bakom sig och under ganska lång tid skulle jag säga. Moderaternas riktiga formtopp, senaste riktiga formtopp, det var ju i samband med valet 2010. Och det var väl lite kulmen kan man säga på den här framgångsrika nya moderatresan. Den andra mandatperioden var mer krävande både parlamentariskt och politiskt då. Och alla regeringar tenderar efter en längre tid hamna i någon slags trötthet och kanske om inte motsättningar så i alla fall någon slags inre slitningar och så. Och partiledaravgång och partiledarskifte och tror jag en stor stress av att inte längre vara regeringspartiet. Alltså det är en sån stor skillnad som jag märkte nu när jag kom tillbaka. När jag gick med i Moderaterna i skiftet 80-90-tal, då var ju Moderaterna en oppositionsrörelse så att säga. Många som kom med under 2000-talets början gick ju med i en så att säga, regerande rörelse. Och det är ju någonting annat. Och det tror jag stressade också en stor del av partiet under den förra mandatperioden. Sen kom valet efter ännu ett partiledarskifte och tappat väljare till Sverigedemokraterna på invandrarfrågan, tappat väljare till Centerpartiet som väljare som var oroliga för om ett närmande till Sverigedemokraterna skulle betyda. Det här var ju förra mandatperioden. Lyckades på något sätt ändå samla ihop akten och klara hem ett valresultat som absolut var sämre valresultat än förra valet, men likväl runt det moderata historiska snittet på 20. Regeringsbildningen då, som kom efter det, Jag förstår din fråga, eller din utgångspunkt. Mm, mm. Jag tror ganska många hade den. Jag tror att många aktiva och ledande socialdemokrater hade också den utgångspunkten. Mm.
Det här kommer inte att gå.
Det här kommer inte att gå. Nej. Och då kan man fråga sig, varför gick det inte? Och det är klart att vi har haft anledning att rannsaka vårt sätt att hantera frågan. Kunde vi gjort någonting annorlunda som gjorde att det här landade på ett annat sätt? Och du kan hitta enskildheter i olika faser under den här hösten. Men vi säkert kunde ha gjort saker och ting annorlunda i samtalen med de andra borgerliga partierna och så. Men om man tittar på vilken fråga som slutligen ändå avgjorde det här, så var ju det den frågan att en borgerlig regeringsbildning efter valet 18 hade behövt Sverigedemokraternas röster för att träda till, eller i varje fall inte mot röster så att säga. Och att det är klart att under den här mandatperioden måste man få en majoritet för sin politik. Och om inte Socialdemokraterna ska ha veto både över en regeringsbildning och varje budget, så måste man i alla fall ha en option att få stöd från något annat håll. Och det kunde inte Centerpartiet och Liberalerna leva med. Det är en realitet, jag tror inte de själva skulle beskriva det på något annat sätt heller. Och det märktes redan från starten efter valet. Och det kom sen att, så att säga, bli än tydligare ju längre hösten gick. Och till slut så var det också det som gjorde att det hela avgjordes på det här sättet. Och summan av den kardemumman är väl den att det som gjorde att vi inte var beredda att exempelvis söka en regeringssamverkan med Socialdemokraterna, det kan man naturligtvis säga var ett alternativ, eller i varje fall var det någonting som andra borgerliga partier ville se. Och det var kort och gott detta med en decemberöverenskommelse, erfarenhet i färsk minne, och en överenskommelse som skulle innebära att Sverigedemokraterna blev det enda parti som skulle kunna hävda med säkerhet att vill du verkligen veta att din röst inte är en röst på en socialdemokratisk regering, måste du rösta på oss. Det kan inte Moderaterna bjuda på. Så summan av kardemumman var, vi ville inte att S skulle ha veta en borgerlig regeringsbildning. Det kunde andra leva med, och då blev det som det blev. Och sen blev det en ordentlig baksmälla på det. Jag menar, vi förlorade den regeringsbildningshösten. Det råder ingen tvekan om. Och kommer man ihåg våren 19, så var det också en krävande vår för Moderaterna. Men så kom ett Europaval. Där vi faktiskt gjorde vår första nationella valframgång på över 9 år. Och sen samlade partiet ihop sig runt vår partistämma ungefär för ett år sedan. Och sen arbetat tillsammans efter en ganska enkel strategi som har gjort att syret har kommit igen. Vi är tillbaka på den plats vi vill vara i svensk politik. Och nu med, så att säga, en bit in i andra halvlek av mandatperioden, så känner vi oss optimistiska om framtiden.
Jag såg du skrev på din Facebook-sida här under hösten någon gång i samband med när ni presenterade det här idéprogrammet du nämnde, Frihet och ansvar, så var det lite en diskussionstråd där, och var någon som hade några undringar om nya och gamla moderater, och då sa du ungefär så här att nej, det är inga nya och det är inga gamla, utan det är moderaterna här och nu.
Och det har varit en viktig del av det här. Det är inte för att, så att säga, göra upp med vare sig det ena eller det andra, utan det är för att förena både och. Oavsett om du har kommit med i Moderaterna som medlem eller aktiv eller väljare på 70-talet eller 80-talet eller 90-talet, 00-talet, 10-talet eller till och med 20-talet, så ska vi hitta ett sammanhang som man kan känna sig hemma i. Därför tror jag att ett sånt här idéprogramsarbete, ibland brukar man säga att processen är viktigare, eller ofta brukar man säga att processen är viktigare än slutresultatet. Här tror jag faktiskt att det kan vara lite tvärtom, eller i varje fall både och. Givet det som Moderaterna har varit igenom under något decennium, och vart vi nu liksom vart vi ska vara på väg, så är det rätt viktigt att samla ihop laget. Och med laget menar jag både de aktiva och sympatisörerna, vännerna, väljarna, och visa, här är våra grundläggande värderingar. De är vägledande för oss framåt, och de här står vi alla bakom.
Och jag minns när alliansen bildades på allvar, och med de fyra partierna här 04-05 och åkte runt och hade möten och sådär. Jag gick tillbaka och tittade vad jag skrev i Folkbladet. Det var de första åren som jag var där. Och jag varnar då liksom, för jag märkte att många socialdemokrater de bara så det är inget att bry sig om, det är samma gamla höger, ungefär som om det inte vore någonting att bry sig om. Nej, så det här är inte alls samma gamla höger, det är en helt annan höger. Och den här kommer att knipsa det här liksom. Och men frågan är, vad är det för höger nu? Alltså, bör socialdemokraterna vara oroliga eller?
Jag tänkte ju säga, frågan är vad du kommer att skriva nu då framöver när det gäller det som händer nu.
Mm.
Det blir intressant.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Tänkt att se. Jag uppfattar att Moderaterna modell 2020-2021 har förenat det bästa från olika så att säga, resor som Moderaterna har gjort under de senaste decennierna. Och nu formulerar sig för att ta hand om de samhällsproblem som ligger framför Sverige det kommande decenniet, eller kanske till och med de kommande decennierna.
Mm.
Om jag ska ta fasta på en otroligt viktig erfarenhet från Nya Moderaterresan, så var det mycket förhållningssättet till politiken. Då såg man att Moderaterna var besatta av Socialdemokraterna. Mm. Att varje dag på jobbet handlade om att respondera på ett pressmeddelande från Sveavägen eller Rosenbad, där ju sossarna satt. Och att sluta förhålla sig till andra partier och istället identifiera vad är de stora samhällsfrågorna, de stora samhällsproblemen, det som i slutändan påverkar människors vardag. Där måste ett framtidsinriktat parti med självförtroende vara.
Mm.
Och i Moderaternas fall då, så räcker det inte med att se samhällsproblem och exploatera dem så att säga, eller exploatera en opinion, utan anspråket på oss är ju att också leverera svar på hur de här problemen kan lösas.
Mm.
Och hela det förhållningssättet, det försöker vi implementera, eller rätt sagt hålla fast vid.
Mm.
Men sen är det också uppenbart att samhällsproblemen idag, de stora utmaningarna för Sverige de kommande 10-20 åren, är ju i varje fall delvis annorlunda än de som då gäller det här första decenniet på 2000-talet.
Mm.
Vissa saker är överlappande. Jag tror till exempel att frågor om ekonomi, arbetslöshet, jobbskapande, utanförskap, att de kommer att göra en stor comeback. Det har legat strukturellt under en längre tid, men nu får det dessvärre en turboutveckling på grund av pandemin och lågkonjunkturen och så. Så jag tror att för första gången på länge, eller många val, så kommer ekonomi och jobb vara viktiga valfrågor. Och därför ägnar vi mycket tid åt det. Men det är ju också uppenbart att frågor om migration, en integration som inte har fungerat, och en eskalerande grov brottslighet som både undergräver civilsamhällen och hotar rättsstaten, det är ju frågor som idag är väldigt stora, och där måste naturligtvis Moderaterna vara frimodigt.
Mm.
Så att jag, för att konkludera, så tror jag att Moderaterna idag är ett parti som tar med sig, vad ska jag säga, mycket värderingarna som har burit partiet genom olika decennier. Och sen använder den här viktiga erfarenheten att inte förhålla sig till andra partier. Och nu handlar det mycket, har det handlat mycket om Sverigedemokraterna.
Mm.
Jag menar, svensk politik och Moderaterna har varit besatta av Sverigedemokraterna i ett decennium.
Mm.
Tror jag för övrigt är en rätt viktig förklaring till det partiets tillväxt. Ja, men om vi bortser från dem och gör en egen analys av vilka problem som är stora och vilka möjligheter som inte tas tillvara, där ska Moderaterna vara.
Mm.
Och sen slutligen så tror jag att en viktig framgångsfaktor för Moderaterna i varje skede när Moderaterna har kommit till makten, det är att Moderaterna står för någon slags realistisk optimism.
Mm.
Alltså realistisk, det vill säga inte naivitet. Jag läste en ledare, inte ett konkurrentblad, men det var Smålandsposten som hade en ledare som skrev, hade en bild på en centerpartist, Martin Ådahl tror jag det var, som är deras chefekonom och arbetsmarknadspolitiska talesperson. En av arkitekterna bakom januariavtalet, sägs det. Och så stod det att Centerpartiet är framtidsoptimismens nya hemvist. Och detta skriven på en ledarsida som är, har en ganska konservativ grundton. Då tänkte jag, vad fan är det här för någonting? Det är ju, jag menar, framtidsoptimismen. Det är ju Moderaterna som är hemvist för framtidsoptimismen. Men sen läste jag texten och jag tyckte inte att det var framtidsoptimism det handlade om, utan naivitet. Och naivitet är ju någonting helt annat. Det är ett skönmål att inte beskriva verkligheten som det ser ut. Undvika problem därför att man tycker att de är obehagliga och så. Men den realistiska optimismen, den som säger att saker och ting kan faktiskt bli bättre om vi gör rätt saker. Den finns i Moderaterna och den vill vi fortsätta lyfta fram.
Jag tror det är ett bra förhållningssätt. Ni hade ju det, ni har ju det här förslaget till idéprogram också. Realistisk optimism. Det tror jag är bra. För naiviteten här, så den här ultraliberala, så hej, allt blir bättre i hela världen och så vidare. Och så sitter man där och med pandemi och arbetslös och ja, det är inte så kul. Du, jag tänkte en sak i den socialdemokratiska regeringen, den har ju ihop med Miljöpartiet så har man 116 mandat. Och för att få ihop det här då så har man ett januariavtal då med Centerpartiet och Liberalerna och Vänsterpartiet måste man ju säga. För Vänsterpartiet släppte ju fram dem trots allt. Men i det här januariavtalet så säger man att ett av syftena här är att de ytterkantspartierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, inte ska ha något som helst inflytande över svensk politik i riksdagen. Då. Själv studsade jag ju när jag såg det där, för sånt kan man inte bestämma. Det har väl visat sig nu, eller?
Ja, alltså, till att börja med har de ett inflytande i svensk politik därför att väljarna har gett dem ett inflytande. Ja. Och jag tycker man kan väl säga att det ultimata inflytandet är ju möjligen den här regeringsbildningen. Hela regeringsbildningen är ju ett svar på ett parlamentariskt läge som inkluderar ytterkanter. Och då har gamla allianser fått ge vika ur de borgerliga partiernas synvinkel, och Socialdemokraterna får plötsligt tugga i sig att man ska genomföra marknadshyror och liberalisera arbetsrätten och avskaffa värnskatten. Jag menar, det hade ju varit ett inslag i något politiskt satirprogram före valet, men nu blev det så efter valet. Så man kan väl säga att det ultimata inflytandet är väl att helt och hållet styra regeringsbildningen. Det tycker jag, det är liksom, och jag menar, det avslutades väl med att Jonas Sjöstedt sades ha ett hemligt papper. Så i slutändan var de ändå tvungna att släppa in honom i Rosenbad för att han skulle släppa igenom det. Nu tror jag, sen kan man naturligtvis säga så här, med det sagt så har ju januariavtalet naturligtvis, man har kunnat söka majoriteter för olika frågor utan att då möjligen förhandla med de här ytterkanterna. Men det var ju ett sätt att hantera valresultatet 2018. Och frågan är hur
startval igen.
Hur väl ett sånt avtal är ägnat att hantera ett valresultat efter nästa val. Och jag tror ju att en skillnad tror jag är att det här var ju någonting som hände efter ett val. Det här var en hantering efter ett val när alla hade gått till val på helt andra premisser. Den här gången kan man ju inte göra om det tricket, utan den här gången måste ju alla före ett val redovisa för vad som ska hända efter ett val. Jag tror varken medborgarna eller medierna eller ens valarbetarna respektive parti kommer att acceptera någonting annat. Man måste få veta vad som gäller. Och jag har väldigt, väldigt svårt att se att Vänsterpartiet skulle släppa fram en sån här regeringsbildning en gång till utan något politiskt inflytande. Särskilt mot bakgrund av hur den här mandatperioden har utvecklat sig. Så att det där är väl en, jag tror, i den bemärkelsen tror jag att det här är en parentes. Med det sagt så ska ju ingen lägga sig platt. Vare sig för ytterkanter eller för innerkanter eller för andra partier. Förstås. Alla måste stå upp för sina värderingar och driva sina frågor. Men jag tror att det kommer vara svårt att vara puritan, så att säga.
För det betyder ju alltså, ja visst, det är inte så långt kvar till nästa val. Ett och ett halvt år lite drygt faktiskt. Och den här besattheten som du beskrev att Moderaterna först hade vid Socialdemokraterna och sen vid Sverigedemokraterna, det har vi ju alla haft. Men att det bryts nu, betyder det då, om man säger så, att ja, det krävs, ska Moderaterna kunna bilda regering, så krävs det att Sverigedemokraterna, ja, indirekt eller direkt stödjer det.
Man kan säga så här att en, för att kunna bilda regering kan man inte ha 50% emot sig. Mm. Det är ju en realitet.
Mm.
Det är en realitet för Moderaterna, det är en realitet för Socialdemokraterna, mm. det är en realitet för alla partier. Mm. Och vi har sagt att vi är beredda att diskutera sakfrågor och förhandla politik med alla partier som liksom vi vill ha ett regeringsskifte.
Mm.
Och efter ett val lär man väl behöva förhandla även med partier som inte vill ha ett regeringsskifte, så att säga. Därför mm. så ser liksom den politiska verkligheten ut. Och det betyder ju att vi är också beredda att diskutera och förhandla sakfrågor med Sverigedemokraterna.
Mm.
Och det är ju någonting som vi så att säga har gjort nu egentligen under det här året.
Mm.
Att komma till den punkten, och man kan väl säga att i ett första skede handlar det om att kunna agera som en opposition med någon slags kraft. Det är väldigt svårt att göra det om man har ett självpåtaget samtalsförbud med andra partier.
Ja, det blir inte mycket kvar.
Vi tycker Kristdemokraterna är utomordentligt trivsamma och givande att samtala med. Men det är klart att ska man få majoriteter som opposition i det här parlamentariska läget, ja, då måste vi kunna prata med andra partier än varandra.
Mm.
Och det har ju inte räckt att prata med Sverigedemokraterna. Det finns uppenbart flera frågor där vi tycker ganska lika.
Mm.
Till exempel brottsligheten eller energifrågor eller vad det nu kan vara. Och i vissa fall, även om de är mycket färre, men som man också kunnat hitta frågor där Vänsterpartiet haft en intressegemenskap och då har man kunnat agera på det. Till exempel när det gäller extra medel till välfärden i januari i år. Där man nästan glömt bort. Det har varit pandemi och allt möjligt emellan. Men där i januari, februari i år, så var det ju ändå visst tryck i svensk politik. När det visade sig att just det, den här regeringen är ju faktiskt en minoritetsregering. Jag tycker att eget demokratiskt värde att mobilisera så att säga en majoritet i olika sakfrågor för att påminna en minoritetsregering om att ni är alltså inte i majoritet och ytterst är det riksdagen som bestämmer.
Mm, absolut, för riksdagen är ju de folkvalda och ändå första statsmakten. Och att det syns och hörs, det ser jag bara som en styrka för demokratin, och då får en regering anpassa sig till det. Du, vi har bara någon minut kvar här, men vi samlas här den 16 december och vi har precis fått det första betänkandet av Coronakommissionen, framförallt kring den stora omfattande äldre döden. Och man lyfter ju verkligen ansvarsfrågorna upp på piedestalen där det bör vara. Vad tror du, vad kommer den att leda till, den här diskussionen? Är det för tid att säga någonting lite kort om det, så ansvarsfrågorna i pandemin?
Jag tycker att Coronakommissionen har agerat med hög integritet. Det är min bild.
Mm.
Och den har inte väjt för några svåra frågor. Och det tycker jag, det är utomordentligt. Det är det som är hela poängen med oberoende granskningar. Vi har haft några sådana historiskt i Sverige.
Mm.
Efter tsunamikatastrofen exempelvis. Mm. Och andra också som har varit viktiga faktiskt för vårt land när det gäller att både bearbeta någonting som har gått snett men också hitta vägar framåt. Jag tycker det första, om man bara får tala om liksom substansen här, så tar de ju fasta på att det som verkligen skiljer ut Sverige är ju den stora smittspridningen i samhället. Att andelen äldre som avlidit i Sverige inte större än andelen i andra länder, men antalet är så oerhört många fler. Och det är därför att samhällsspridningen av den här smittan har varit så mycket större hos oss.
Mm.
Och det är ju en väldigt viktig sak från ansvarssynpunkt. Därför då riktas ju ansvarsfrågan mot de som är ansvariga för den nationella strategin.
Mm.
Och då hamnar vi hos regeringen och regeringens myndigheter.
Mm.
Och det tycker jag är viktigt. Det andra som de tar fasta på är ju att operativa beslut som i alla fall i ingången av pandemin kunde ha avhjälpt de brister som fanns strukturellt i äldrevården. De var också för begränsade till sin omfattning och kom för sent. Mm. Och det faller också på regeringen och de myndigheter som regeringen bestämmer över. Sen pekar man på strukturella brister i äldreomsorgen som har funnits där under en lång tid. Och där egentligen sedan 90-talet i varje fall, där man ju gjorde en stor reform av äldreomsorgen i Sverige. Och pekar på att där borde andra regeringar också ha agerat bakåt. Och då kan man väl säga så här att det tycker jag att de inte väjer egentligen för att peka ut ansvaret. Det tycker jag är en otroligt bra sak. De säger ju rakt ut att regeringen styr. Det finns en rubrik i inledningen som heter ansvar. Tror jag. Eller ansvarsfrågor, ansvar. Regeringen styr riket. Och det är en, tror jag, en plågsam insikt kanske. Men den är viktig. Vad det sen får för konsekvenser? Ja, det finns ju olika sätt att utkräva ansvar. Ytterst får ju väljarna utkräva ansvar i ett val. Och det valet ligger inte så lång tid bort. Och då får vi se i vad mån väljarna vill utkräva ansvar för den här hanteringen och hur det i sådana fall sker.
Det får vi se. Och därmed så tackar jag dig, Gunnar Strömmer, för att du ville vara med i Vidarmöter. Och därmed är faktiskt det här programmet slut.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.